Hej, Johannes här på Livsljudspodden. Vad lyssnar du efter när du kommer till en musikstund av något slag? En konsert eller varför inte ett musikcafé eller någonting annat? Vi bär ofta med oss en förväntan när vi kommer in i rummet där musiken ska framföras. Den här förväntan avgör också vad vi lyssnar efter och vad vi bär med oss efteråt. Kommer du dit som beundrare av musiken som sådan och kan och känner dess harmonier, texter, melodiska linjer och har en förebild av från tidigare framföranden? Ja, då kommer du troligtvis också lyssna efter de här olika faktorerna. Medvetet eller omedvetet. Och kanske får du avnjuta ditt besök med att ha kunnat bocka av ett antal inom citationstecken rätt. Men finns det något mer där bakom det där kliniska, rena framförandet? En musikdramapedagog som undervisade på Högskolan för musik och teater i Göteborg, där jag studerade, är en av dem som hjälpte mig att öppna ögonen för detta. Vi hade henne i ämnet musikdrama. Hon undervisade även blivande och ibland redan yrkesverksamma musiker. Hennes exakta ord kom jag inte ihåg, men innebörden var ungefär följande: att de kan komma till musikdramalektionen och spela tekniskt fulländat, perfekt med strålande virtuositet. Men om de inte kan uttrycka något så fattas ju i alla fall det bland det viktigaste. Är då inte snabbheten, dynamiken och den idealt exakta intonationen nog för att uttrycka och förmedla musik? För en stolt, ja för mig då kanske 23-åring, med svar på det mesta, betydde dessa dramalektioner början på en djupnande insikt i musikens betydelse i en rad olika sammanhang. Den speltekniska fulländningen har jag nog aldrig varit i närheten av. Men då trodde jag att det var det som betydde mest. Att visa upp just precision, styrka, dynamik. Ja, och visst är det så att de verktygen som etyder på pianot, notläsning eller på bläckblåsinstrumenten, läpplegaton med mera är viktiga. Men sen då? Jag fick på dessa lektioner höra talas om undertext. Vad innebar det? Det vi praktiskt fick göra var bland annat att välja en vardagssituation. Att komma in i ett rum, sätta sig i en soffa, läsa en tidning, tända ett ljus. För att sedan släcka ljuset, lägga ihop tidningen och lämna rummet igen. Allt skulle ske i en anda av att vara tydlig för publiken vad som händer, men ändå agera i sitt bekväma jag. Vilket självklart krävde sin övning, kräver sin övning. Steget vidare därifrån kunde vara att gå till en känsla. Till exempel om någon är ledsen, vad gör jag då? Jo, jag ska trösta. Hur gör jag det? Alltså det där verbet att trösta. Och i sista steget, om jag nu tar det kortfattat, att med en sång just kanske då trösta. Texten, ja, den kan vara nästan vilken som helst, men uttrycket ska vara tröstande. På det här sättet skapar jag ännu ett verktyg för att, som man ibland säger, leverera musiken. Den hamnar liksom i ett större sammanhang. Så när jag sätter mig som publik gör jag ju oftast inte ett medvetet val av förväntan. Och det är nog inte meningen heller. Ett exempel på hur vi faktiskt lyssnar är barnen och deras musicerande. Jag har tidigare varit inne lite på det i ett tidigare avsnitt. Men där i det där sammanhanget då vi kommer till barnens, låt säga, uppspelning. Egna konsert med orkestern på skolan. Vi sätter oss ner och väntar. Lokalen fylls av förväntan. Lärare stämmer sina instrument. Något barn undrar vad som ska hända. Och så till slut börjar konserten. Vi får avnjuta stunden med allt vad den innehåller. Instrument, lärarens engagemang, barnens glädje och koncentration. Vår egen igenkänning av hur det var då vi själva kanske en gång längre tillbaks trevade oss fram genom den där Spanien eller Blinka lilla stjärna. Efteråt känner vi oss kanske glada, fyllda av stolthet, inspirerade. Ja, där i det sammanhanget är det inte ovanligt med att vi njuter av det vi hör, intonationen eller rytmen kanske inte är perfekt. Men vi lyssnar inte med det örat. Vi hör liksom sammanhangets ljuva klang.